och varmt välkomna tillbaka till Break It podcast. Helt otroligt vad snabbt tiden går, veckorna bara flyger förbi och nu är det dags för ännu ett härligt avsnitt. Jag heter Åsa Johansson, reporter på Break It och programledare för den här podden. Och med mig har jag min reporterkollega Julia Lundin.
Hello!
Hello! Hur är läget?
Det är bra, jag mår fint.
Härligt.
Hur mår du?
Ja, men jag mår bara bra.
Vi känns glada idag.
Vi känns glada.
Energi.
Ja.
Det är bra.
Weho! Ja. Vi har ju vårt upplägg där vi berättar om våra möten vi haft den senaste veckan. Vi ger er nyheter från de senaste dagarna. Och så har vi sist men inte minst våra snackisar. Men innan vi kör igång så har vi ett meddelande från Breakits medgrundare Stefan Lundell.
Det tackar jag för. Ja, som ni förhoppningsvis då redan har järnkoll på så är det ju Swedbank som är huvudsponsor för den här podden. Ett stöd som vi tackar väldigt mycket för. Och Swedbank är med och stöttar vår journalistik på massa olika sätt hela året. Idag vill jag särskilt lyfta deras native-artikel som ligger ut på sajten där Swedbanks hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren intervjuas. I intervjun diskuterar vi det stora skiftet som just nu håller på och sker mot hållbar energi. Johanna berättar om vilka trender hon ser kopplat till det här och hur den omställningen påverkar alla entreprenörer faktiskt. Jag tycker verkligen att du ska surfa in på breakit.se och läsa. Det här är ett ämne som faktiskt berör oss alla. Men först ska du såklart lyssna vidare på mina kollegor i podden. Över till er, kära poddkompisar.
Tack för det, Stefan. Nu, Julia. Står du nästan och dansar lite här på andra
lite
sidan
gymnastik.
Bordet. Komma igång.
Det är bra.
Vad har du haft för möte i veckan?
Jag ska dra mitt möte. Det är då med Andrea Marshall Huttig. Jag gillar det namnet.
Uh-huh.
Hon är vd på e-handlaren Tan Revel. Och de gör en sån här manik med brun utan sol där du liksom sprayar över ansiktet. Har du använt den någon gång eller har du sett den?
Nej, jag vågar inte använda brun utan sol.
Nej,
så rädd
du gör inte överhuvudtaget.
Nej, alltså, antingen blir typ randig eller orange eller...
Det är ju, typ, så kan det absolut bli. Men den här ska alltså ge en jämn bränna, du sprayar den över ansiktet och sådär.
Inte över kroppen, bara
facet. Inte över kroppen, ja då jag tror att de har andra produkter för kroppen faktiskt. Utan det här är för facet då. Och det här bolaget grundades 2018 av Daniel Koronen. Han ligger även bakom X-Lash, med ögonfransserumet. Och Christian Bergqvist då, och det här bolaget Tan Revel blev snabbt influencers favorit. Och jag vet inte hur många videos jag har sett liksom på så här, ja men Petra Thungården, Janne Ler, Rebecca Stella, när de sprutar den här Tan Revel över ansiktet. Så de har verkligen kört all in på influencer marketing ända från start då. Och det här har lett till en väldigt snabb resa. Redan andra verksamhetsåret så låg intäkterna på 40 miljoner. Men de har samtidigt stått lite still i utvecklingen. Alltså de har varit lite så här, ja men anonyma, de har inte riktigt stuckit ut hakan, har haft samma design från start och sådär. Men nu händer det grejer på det här bolaget.
Spännande. Vad är det då som händer?
Ja, men de har, till exempel så har de en ny vd. De har en ny storägare som har tagit över här. Och kommer den närmsta veckan att lansera en helt ny varumärkesidentitet och så kommer de även gå in i Tyskland, göra en väldigt stor satsning där. Och de nya ägarna då, de heter Karlbo, EQT-grundaren Conny Jonssons investeringsfirma. Och de här går ifrån att äga då 13% till hela 74%.
Oj.
Så att det är en ganska stor investering från deras sida. Och det här innebär ju också då att Tan Revel blir dotterbolag till Karlbo. Och det här riskkapitalbolaget har främst satsat på fastigheter tidigare. Men Breakit-läsarna kanske mest känner igen dem som huvudägare av Pophouse.
Just det.
Eller hur? Mm. Som Conny då grundat tillsammans med ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus. Och de driver så här, ja men ABBA-museet på Djurgården och så.
Ja men exakt.
Så det har man läst mycket om också ju.
Men jag blir nyfiken, hur mycket pengar går de in med nu när de blir storägare?
Alltså de vill inte säga hur mycket pengar de går in med. Den här emissionen är så pass ny så att den har liksom ännu inte registrerats. Men vad vi kan se är att Tan Revel har tagit in totalt 72 miljoner kronor till en värdering av 157 miljoner då sen start enligt ägardatabasen i våra helt enkelt. Så det är vad vi kan se i våra siffror. Men jag tyckte det var så himla kul att prata med den här vdn Andrea, för hon hade väldigt mycket att berätta från sin långa karriär.
Okay.
Till exempel så har hon arbetat väldigt nära Nelly-grundare Jarno van Hatapio och lanserat Nelly i Tyskland.
Aha.
Där hon satt helt själv då.
Men man har ju typ inte hört om henne. Hon är lite av en
doldis. Jag vet, alltså, vi har aldrig skrivit om henne. Det är en doldis person i våran sfär liksom. Men hon drog igång alltså Nelly i Tyskland och hade hand om deras eventturné. Hon gjorde samarbete med Top Model, det här tv-programmet, och massa annat. Sen så hade hon också en helt otrolig timing, för att hon träffade Bubble Room-grundaren Svante Tegnér på ett flyg. Alltså hon liksom...
Bara sprang på honom liksom,
sprang på
där
honom.
Gången.
Det fanns bara en enda plats kvar i det här flyget. Och den var bredvid Svante, och hon kände ju såklart igen honom direkt då, för att hon var ju... Ja, ny i branschen, hon hade väl koll på alla liksom. Ville nätverka, så hon slog sig ner där och så sa hon: du borde verkligen anställa mig, Svante. Och så blev hon kampanjchef på Bubble Room.
Alltså, timingen liksom, är ju underbar.
Visst är det, det är väldigt mycket flit här.
Ja, men det ska man ha. Man ska ha flit, man ska ha tur.
Men lite sånt härligt flit, det känns väl kul ändå.
Gud, vilken rolig story.
Kanske inte jättemånga så. Ja. Sen då när hon skulle in på Tan Revel, så gick ju hon igenom en väldigt lång rekryteringsprocess. Den var på 6 månader då, som för vd-rollen på Tan Revel. Det var ju mycket liksom att förankra, för att det var den första externa vdn som de hade tagit in. Plus att hon aldrig hade varit vd tidigare då, även om hon hade haft... hon har liksom mycket erfarenhet från e-handelsbranschen och så här, men vd hade hon aldrig varit. Och de senaste månaderna så har hon då tillsammans med bland annat Conny Jonssons son Anton tagit fram en helt ny varumärkesidentitet då för Tan Revel, för att de liksom behöver förnya sig. De har sett likadana ut sen start. Så nu är liksom bort med så här svarta och silvriga förpackningar, in med solgula toner. Det verkar väl rimligt. I och med att de är inte utan solbolag. Idag säljs då bara 10% via återförsäljare. Och det här ska alltså bli 30% då inom 3 år. Så att nu har de precis sålt in sina produkter till Apotek Jätta till exempel.
Mm. Men du, jag tänker, rätta mig om jag har fel nu. Men visst är det så att Tan Revel har... De har gått med ganska stora förluster de senaste åren.
Det stämmer. Alltså, de har haft det ganska tufft faktiskt de senaste åren. Under 2022 så omsatte de 71 miljoner och gjorde en förlust på 31 miljoner. Så det är en väldigt kraftig förlust under 2022. 2023 vet vi fortfarande inte hur det gick, men hon säger att de gick med förlust även det året då. Och det här ska då bero på... stora kostnader på grund av liksom höga marknadsföringsbudgetar, i och med att de samarbetar med influencers. Det är väldigt dyrt. De har haft en stor organisation och de har gjort satsningar då på varumärket utanför Sverige. Det kostar ju även rätt mycket att utveckla de här produkterna. Alltså det är beauty tech. Mm. Det är liksom ingen läppglans eller ögonskugga. Så därför måste de ju strama åt här nu då. Jag tror väl kanske att de nya ägarna har haft det som krav att nu är liksom... slut på blöda pengar, nu måste ni börja tjäna pengar liksom.
Helt rimligt ändå.
Helt rimligt tycka, också, ja. När det går in nu, här är en ny majoritetsägare också. Ändå så är gärna storsatsningen att de ska gå in i Tyskland och nästa år. De har tidigare försökt slå där, men inte lyckats faktiskt. Så det känns ju ganska vågat att göra det igen.
Absolut, men vad tänker jag på, just på den tyska marknaden har ju även Bianca Ingrosso klivit in med sitt... skönhetsbolag Kaja Cosmetics.
Exakt, hon har ju försökt. Jag vet inte hur det går riktigt där för henne. Men Tan Revel ska ju typ göra samma sak. De ska också gå in med lokala influencers, precis som Kaja då. Och ett rätt stort PR-maskineri. Och sen ska de återaktivera den kundbas som de hade för ett par år sedan.
Återaktivera en kundbas? Hur,
jag vet inte hur det går till.
Hur kommer det gå då, tror du?
Alltså... det är svårt att säga, så jag vet inte, men Tyskland verkar ju vara ett rätt svårt land att gå in i. Och det här säger även Andrea då, hon är halvtysk och har redan arbetat med Nelly där. Så att hon har ju fördel liksom i att hon kan språket, hon kan marknaden.
Mm.
Men vad man måste göra i Tyskland, och det är mycket så här, Men man måste ha lokal kommunikation, tysktalande kundtjänst. Det går liksom inte bara att översätta rätt av, och det är ett stort land liksom. Tyskland är så. Och sen så kommer de arbeta mycket med Amazon. De säger sig ha lagt, alltså Tenrevel har lagt hundratals timmar på att kartlägga det här tyska mönstret, hur det här ska gå till. Så det är imponerande.
Verkligen, jättespännande. Vi får ja, se hur det går.
Exakt, kommer man fortsätta blöda pengar eller ej? Kommer det här liksom slå igenom?
Kommer det flyga i Tyskland?
Vi följer det här med spänning. Och ni kan läsa den här artikeln på breakit.se nu.
In och läs! Bra möte, Julia. Vill du höra mitt möte?
Ja, kör!
Jag har snackat med en person som heter Espen Jansson. Och han är medgrundare av Napper, som han har startat tillsammans med Viktor Lindberg och Clarence von Rosen. Och det här är ett bolag som har skapat en AI-baserad sömncoach för småbarnsföräldrar. Om man lite enkelt förklarat då, så hjälper den här appen då företaget har tagit fram användarna att förstå barnets sömnmönster och ta fram ett skräddarsytt sömnschema.
Jag har ju faktiskt blivit tipsad om den här appen Napper från massa föräldrar som säger du måste ladda ner den här nu för jag ska få mitt andra barn här.
Ja!
Så det här blir en lifesaver tydligen då. Vi får se, jag ska testa.
Men det här med att få sitt barn att somna och uppleva alltså, rätt så mycket problematik kring det var någonting som Espen själv hade när han var föräldraledig och hemma med sin lilla som inte ville somna. Så de tänkte att men det måste finnas någonting bättre. Så de drog igång det här bolaget för att testa och 2022, vilket var 3 år efter att bolaget grundades, så omsatte Napper 1,8 miljoner kronor med ett resultat på 0,7 miljoner kronor. Året efter, då är det på 2023, ökade omsättningen till 16,8 miljoner kronor med ett resultat på 3,4 miljoner kronor. Och ribban för i år är betydligt högre, berättar han. Han sa till mig att bolaget fortsätter att växa väldigt snabbt och går mot att omsätta 50 miljoner kronor i år. Och att det inte kommer vara något problem att förbli lönsamma med god marginal.
Det här är ju otroligt bra siffror.
Det går snabbt.
Det går väldigt, det växer väldigt snabbt. Hur har Napper finansierats då?
Men de har tagit in ett par miljoner kronor i 2 omgångar. Och bland investerarna så finns ganska tunga profiler ändå. Som Stardoll-grundaren Mattias Mikche och Johannes Schildt som har grundat nätläkaren Kry. Och så är det även några riskkapitalbolag som exempelvis VNV Global som har gått in med pengar. Grundarna står dock fortfarande för den största ägande delen av bolaget, drygt 80% enligt Espen. Men någonting som vi också snackade om var liksom, ja, men konkurrensen bland dessa föräldraappar. Jag använder inte någon själv, obviously, jag har inga barnen. Men man hör ändå liksom vänner, kollegor som pratar om en himla massa appar. Så då var det så här, behövs verkligen alla?
Det finns ju hur många som helst. Var Espen orolig för den här konkurrensen eller...?
Alltså han sa att när det kommer till föräldraskap så finns det ett behov av att använda flera olika appar för olika ändamål. Och att den här typen av verktyg eller appar slåss inte om användarnas tid så som typ med sociala medieappar som Instagram och TikTok gör. Utan det här är verktyg som ska vara liksom behjälpliga, faktiska verktyg. Men han sa att han håller koll på nya konkurrenter som dyker upp och följer dem noga med en sund dos av paranoia.
Mm-hmm.
Men han sa också, vilket jag tyckte var väldigt intressant, att det sker en enorm digitalisering av föräldraskap just nu. För att det är först nu som iPhone-generationen som har växt upp med och är vana vid appar börjar få barn helt enkelt. Man har liksom det här vanliga beteendet, eller vad ska man säga, det är ett vanligt beteende att ha appar till mångt och mycket. Så det finns liksom en enorm potential på marknaden, menar han.
Härligt.
Ja, alltså jag tycker att det här är intressant. För att det känns som att siffrorna talar sig i tydliga språk. Mm. De har blivit ett namn på marknaden. Så man får väl se alltså, om de kan bli omsprungna av någon annan. Annars är det bara för dem att köra på.
Mm.
Så det ska bli intressant. Jag tänker att jag ringer upp dem om ett år igen och ser hur det har gått.
Absolut. Vi får kolla hur det går för de andra apparna också. Jag får med typ Preglife och sådana går väldigt bra också. Alltså höga marginaler. Liksom.
Vi borde kartlägga föräldraappar.
Det borde vi faktiskt göra. Det har vi aldrig gjort. Eller? Nej,
jag skriver upp det på min att-göra-lista.
Ja,
grymt.
Sa vi det här i podden nu?
Vi sa det i podden. Jag tycker att det är bra.
Det är bra.
Ni okay, vet hörni.
Vad ni får se det.
Nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan. Tesla planerar att säga upp 10% av sin personal globalt, motsvarande cirka 14 000 anställda. Det framkommer i ett internt dokument som Reuters har tagit del av. Massuppsägningen motiveras med fallande försäljning och ett nytt priskrig på marknaden för elbilar. VD:n Elon Musk har även bekräftat att det blåser förändringens vindar på elbilsbolaget. I ett inlägg på plattformen X skriver han att de måste omorganisera och slimma bolaget för nästa tillväxtfas ungefär var femte år. Flera svenska serverhallar har i hemlighet använts för att utvinna kryptovaluta som SR-Ekot har rapporterat om. Insatser som Skatteverket har genomfört har avslöjat den dolda verksamheten och nu riktas skattekrav på nära 1 miljard kronor mot hallarna. Närmare bestämt 990 miljoner kronor. Det handlar om totalt 18 bolag av 21 granskade de senaste 3 åren som nu har upptaxerats. Myndigheten har inte vetskap om hur mycket kryptovaluta som har skapats i hallarna eller vart den har tagit vägen.
Är det skatteåterbäringen eller räntesänkningarna som gemena man hoppas kommer? Oavsett vad så fortsatte den positiva trenden för e-handeln i mars månad. Omsättningen ökade med 1% jämfört med motsvarande månad 2023. Det här visar Svensk Handels e-handelsindikator som skattar hela e-handels omsättning till 12,1 miljarder kronor under förra månaden. Det innebär att första kvartalet så låg omsättningstillväxten på 11%, vilket måste vara en otroligt skön paus från 9 raka kvartal med negativ tillväxt. Tillväxten under första kvartalet 2024 är den starkaste sedan samma period 2021. Europas OpenAI-utmanare på väg mot ny monsterrunda. Enligt en insatt källa är Mistral på väg att ta in miljarder i nytt kapital till en värdering på motsvarande 50 miljarder kronor, skriver The Information. Mistral är ChatGPT-bolaget OpenAIs konkurrent i Europa. Men till skillnad från OpenAI så har Mistrals AI-modell öppen källa. Mistral, som leds av Arthur Mensch, har redan fått kritik. Dels så bedömdes deras första version inte säker nog och dels höjde en del på ögonbrynen efter att de meddelat att de använde Metas AI-modell Llama 2 för att bygga sin egna. Ett medgivande som kom efter att informationen hade läckt ut.
De 3 elitskolorna KTH, Handelshögskolan och Försvarshögskolan ska jobba tillsammans för att stärka försvaret. Nu ska de dra igång ett samarbete för att tydliggöra och utveckla näringslivets centrala roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv och stärka krisberedskapen i samhället, skriver de i ett pressmeddelande. Målet med samarbetet mellan elitskolorna är att nyckelaktörer inom näringslivet ska få en tydlig bild av hur deras uppdrag ser ut vid höjd beredskap och krig och att de får möjlighet att utveckla sin organisation för att klara av det. Nu är det dags för våra snackisar och Julia, först ut med någonting som du och jag har snackat väldigt mycket om den senaste tiden.
Oh ja, det är alltså tandborstkungen Noel Abdayems uppstickare Auresi som vill tjäna stora pengar på lyxtandvård som de menar är ett rejält hål på marknaden. Det har varit en snackis det här på Breakit-redaktionen den senaste veckan. Du har pratat väldigt mycket om det här, Rosa.
Jag kan inte släppa det.
Det går inte. Och jag har testat de här produkterna. Haft dem framme på, de har legat helt öppet på skrivbordet. Man är liksom fascinerad och har gått och kikat här på det här munsköljet då, bland annat. Men lite kort om Auresi då. De lanserade i februari ett helt kit med tandborste, munskölj, tandkräm, tandborsthållare bland annat, doppade i guld. Det här är alltså produkter med 24 karats guldpartiklar.
Alltså det är guld i tandkrämet och munsköljet också. Det är inte allting, bara förpackningen som är guld.
Nej, allting är doppat i guld kan man säga. Så guldpläterat kallas det ju. Och de har fått in en riktig tungviktare på ägarlistan. Den amerikanska musikproducenten DJ Khaled, säkert många som jag talar om honom. Han äger 15% av bolaget och har gjort en massa reklam i sina kanaler, bland annat på TikTok och Instagram. Och innan jag mötte upp de här övriga grundarna, den operativa chefen Alexander Ruckerman och vdn Joakim Grip på Auresis kontor på Stureplan i Stockholm, så hade jag liksom, jag hade målat upp en bild av hur den här målgruppen, eller hur kunden såg ut. Vem är det som skulle köpa då de här guldtandborstarna?
Ja,
det här
hur såg den också bilden ut?
Ja, men då har jag målat upp det så här. Jag ser framför mig en svulstig liksom, miljonär eller miljardär i Dubai. Iklädd liksom, stor päls, drickande svindyr, champagne, ätande hummer och kaviar. Badrummet helt täckt i guld, lite sådär tacky, Versace, lite för mycket helt enkelt. Sådär, mycket, som man inte ja. Kanske är van vid i Sverige. Då. Mm. Och så har man Aurecis produkter på varumshyllan. Det var så jag såg det här framför mig. Tänker du samma?
Kanske inte att personen har en stor päls.
Nej,
men annars,
det var för mycket.
Det går emot samtiden på något sätt. För att klyftorna blir bara större och större känns som. Och det är liksom, det är väldigt många som sliter ekonomiskt. Men det finns ju också de som har det jäkligt bra.
Och så gör man grejer i guld.
Ja.
Noel fick den här idén när han var på besök hos LVMH 2021. Det här är alltså ett av världens största företag inom lyxproduktbranschen då. De äger Louis Vuitton och Champagne Moët och sådär. Och det finns lyxsegment för allt i badrumsskåpet. Parfym, tvål, shampoo. Varför skulle det inte finnas och fungera för tandvård, tänkte han då. Och Alexander Ruckerman och Joakim Grip då, har erfarenhet från e-handelsbranschen, från bland annat I Can I Will och Adidas Sweden. Så han haffade dem direkt för att börja bygga det här varumärket.
Men du berättade ju att du har ju testat de här produkterna. Kan du beskriva lite hur Aurecy-sakerna?
Ja, absolut. Var, du var med och filmade också. Ju.
Ja, jag satt och filmade det.
Du satt där i badrummet och filmade.
Ja, men, som flugor på väggen.
Ja, men när man skakar det här munsköljet så ser det lite ut som, ja, men tänk så här, älvstoff, som i en Peter Pan. Eller en ökenstorm, tänkte jag också på. Det liksom glittrar och glimmar,
Oj. Det
här munsköljet. Tandborsten är väldigt tung. Alltså inte som en vanlig plasttandborste för en 20-lapp. Utan det känns när man håller den i handen. Den här tandborsten kostar då 500 kronor. Munskölj är 300 kronor. Det smakar lite som... det smakar som vanligt munskölj. Alltså listerin. Det är ganska starkt. Det har mentolsmak. Kanske något starkare rent av. Jag var inte så här jätteimponerad. Och jag kände inte heller att det gav mer lyx till mitt liv. Som det ju ska göra, som de då säger. Det kändes bara så fruktansvärt onödigt att spotta ut 24 karats guld rätt ner i vasken i dessa tider när världen är helt jäkla upp och ner, kände jag. Mm. Och jag blev typ provocerad av det här varumärket, för när världen ser ut som den gör behövs verkligen ett munskölj i guld då. Samtidigt som när jag hade pratat med dem så tänkte jag så här, ja, det kanske är precis det här som kommer fungera. För det finns väldigt många miljardärer och miljonärer i världen. Och de kanske imponeras av detta om de tidigare inte haft något liknande att använda då. Jag vet inte hur många lyxtandborstmärken det finns i världen. Men inte så många antar jag, eftersom de har hittat det här hålet, då, säger de. Och Aurecy är ju fullt seriösa med att bygga det här varumärket till något globalt. Och det tycker vi är lite coolt, liksom, att de ändå satsar väldigt hårt. De har ett mål om att bli ett bolag med en miljardvärdering inom 3-4 år. Så det är så här, tänk om det här blir nästa stora svenska exportsuccé.
Alltså på ett sätt tänker jag typ så här, det känns ju inte som att det kommer accepteras socialt i Sverige, att liksom, för då ska man visa upp sitt badrumsskåp och här var mitt liksom, min tandborste och min tandkräm och munskölj i guld.
Alltså vi skyltar ju inte med pengar på samma sätt som man kanske gör i USA eller Dubai eller vad det nu kan vara. Och det är ju det här som är grejen med Aurecy också. Alltså det här kommer ju inte funka i Sverige, och de har inte planerat att det ska inte funka i Sverige. Utan de vill ju slå utomlands. Alltså de pratar inte om sig själva som ett svenskt varumärke, utan de är ett europeiskt varumärke. Sverige är ju liksom en otroligt liten marknad för den här typen av produkt. Så att det är liksom ingen plan att slå här liksom. På tal om att du säger att man ska... Det här ska vara en del av inredningen också i ett badrum. Alltså de har sagt, Alexander Ruckman säger att om du har fin marmor i badrummet, Hermé-parfym, Cartier-smycken, så vill de liksom göra produkter som går ihop med din livsstil. Och jag vet inte ens om man tänker så här.
Alltså vi kanske bara är helt utanför den här världen.
Det är så kan ha.
Vi kanske lever
kanske
in,
alltså... under jantelagen bara här.
Det kan det absolut, men det kan det absolut vara.
Eller hur, som blir lite provocerade av detta.
Tror absolut, du? Så, så kan det vara. Det kanske finns människor som är så här, det här är en självklarhet, det här ska vi ha.
Absolut. Bara för att nämna lite kort hur mycket pengar de har tagit in då. Hittills har de tagit in 25 miljoner kronor. Och där räckte ju för att lansera. Så förutom den här DJ Khaled då, så gick runt 20 affärsänglar in och sponsrade bolaget. Under de närmaste 2-3 åren så planerar de att ta in ytterligare 50 miljoner. Vad jag förstår så, alltså DJ Khaled har ju varit otroligt viktigt för att det här ska liksom funka. Man behövde ha en sån här megakändis som drar in kunderna i ett första skede. Noel Adayem säger ju själv att de aldrig hade gjort detta utan Khaled. Det var bara han som gällde för att de skulle slå liksom.
Och de lyckades få in honom.
De lyckades få in honom, det tog väldigt lång tid, alltså det tog typ 1,5 år att skriva avtalet, tror jag de sa. Men de lyckades.
Det är ändå imponerande. Lite pengar.
Eller hur? Att de lyckats landa en sån liksom megastjärna. Och i marknadsföringen har också varit jätteviktigt, alltså hela varumärket, det ska osa lyx, det ska osa premium. Och de har ju så här, ja men ord som tandkrämen tar effektivt bort fläckar från kaviar, hummer... Och champagne. Och
det känns inte det låter ju som en satir på samtiden.
Jag vet. Ja, så är det. Och de fokuserar också på så här, hälsa, magi, provokation, sexualitet, lust och begär.
Men du, hittills då, säljer de?
Ja, det gör de och det har gått ganska bra faktiskt. För de säljer redan nu till över 70 länder via e-handel. Då de startade i februari. Slutet på februari. Fick en rejäl knuff av Khaled såklart. Sen gick det ner lite så det varit lite så här bumpy. Men nu börjar den riktiga satsningen. För de rullar ut mot retail-marknaden. Alltså så här, lyxhotell, flygplatser, globala kosmetikkedjor. Det kan fungera jättebra på typ... små boutiquehotell där tandborstarna står liksom, så här dyrare hotell i sviterna till exempel. Och inom 3 år så förväntas omsättningen ligga på minst 100 miljoner. Någon snabb exit planerar inte grundarna att göra utan de siktar väldigt högt här.
Ja, alltså jag är lite
du chockad.
Ja, du hör ju. Men du berättar ju inledningsvis är att du hade målat upp en bild av en person som då köpte de här. Det var den här pälsklädda personen då, som var väldigt förmögen. Mm. Vilken är den mest kända personen de har sålt tandborste till?
Mm. Det här är ju nästan som den personen som jag skrev i början, då, kan man väl ändå säga. För det är en kunglighet från Mellanöstern som har köpt ett stort antal tandborstar för att ha på sin yacht, sin jättestora båt. Vilket känns typiskt på något vis bara.
Ja.
För varumärket.
Men samtidigt såhär, alltså tänk om det här blir årets julklapp.
Ja.
Då får vi äta våra ord här.
Ja,
och spotta
hela
guld
kittet.
Ner i vasken. Du som lyssnar, hör jättegärna av dig med tankar och funderingar kring det här. Mig når ni på as@breakit.se.
Och mig når ni på julia@breakit.se.
Ska vi gå in på nästa snackis?
Ja!
Ja! Nu ska vi snacka om Women in Tech som är en konferens för kvinnor inom tech, precis som namnet avslöjar. Jag var där igår ett tag och lyssnade på dragningar och nätverkade så mycket jag bara kunde. Och den stora snackisen var lite som väntat AI, men med en helt annan approach än vad man brukar höra.
Ja men superspännande, det vill du såklart berätta mer om. Kan du inte först berätta lite så här om själva eventet, var det mycket folk och sådär?
Ja, det var 2500 personer var där tror jag, absoluta majoriteten var kvinnor. Det var några män där men några få. Och det här var då i centrala Stockholm, i en stor konferenslokal. Och det var en väldigt festlig vibe, det var ballonger, det var mocktails, alltså alkoholfria cocktails som folk gick runt och sippade på, popcorn som doftade och såklart alla dessa techkvinnor som gick runt och nätverkade och snackade.
Det låter som ett riktigt bra event.
Men jag tycker att det är jag har sagt det förut, men när man är på sådana här tillställningar, det behöver inte vara ett sånt här event, men liksom där är en majoritet liksom kvinnor inom tech eller affärskvinnor, det blir en otrolig vibe, tycker jag.
Det är mäktigt så.
Det är det verkligen. Mm. Men som sagt så pratades det mycket om AI. Både talarna på scen var inne på det här ämnet, men även de som var där och lyssnade. Men till skillnad på hur man ofta pratar om AI, vilket i min upplevelse är, okej, vilka affärsmöjligheter finns med AI? Hur kan man effektivisera bolag med AI? Hur förbättrar man sina produkter och tjänster? Hur snyggar man till siffrorna i bokslutet? Hur tjänar man mer pengar? Och så vidare. Så snackades det då på det här eventet om liksom den mänskliga delen i AI-revolutionen som pågår just nu.
Vad innebär det här?
Alltså, utvecklingen går i rasande takt, som vi vet. Många bolag har nog upplevt att AI liksom dundrat in i samhället och näringslivet de senaste åren efter att ChatGPT kom. Och många har nog känt att man fått lite av ett uppvaknande, kanske en smäll i ansiktet, liksom att det är nu det händer. Men samtidigt som den här tekniska utvecklingen och produkterna och tjänsterna som man nu kan skapa och förfina får absolut mest fokus, så är det väldigt viktigt att komma ihåg människorna i det här, menande och talarna på scenen. Och Åsa Johansson, som är direktör för Women in Tech, helt sjukt, vi har typ samma namn.
Det händer, ja, det hade ni.
Det händer aldrig.
Det är alltså, du, Åsa.
Nej, inte jag, Åsa, en annan Åsa. Och inte jag, Åsa Johansson, utan hon, Åsa Johansson. Ja, ja, sjukt. Ja. Lite sidospår. Nej, men hon har i alla fall sagt till mig att ha team med hög perspektivtäthet bygger bättre och smartare tjänster och produkter, och att inkludera olika perspektiv och erfarenheter är avgörande för att möta kraven från en global kundbas och undvika liksom grupptänkande. Alltså mångfald, jämställdhet, jämlikhet och inkludering gör skillnad på sista raden på riktigt. Så liksom, sammanfattningsvis så var det, nej, men det pratades väldigt mycket om att liksom komma ihåg varför vi utvecklar den här tekniken, hur vi gör det, för vilka de skapas. Och kom ihåg vikten av liksom att jobba med, att hålla kvar fokus på vilka problem kan vi lösa med de här verktygen vi skapar. Snarare än där fokus på pengar, pengar, pengar.
Mm. Alltså vad det som du hade förväntat dig, vad tänker du om det liksom?
Nej, men det var intressant att lyssna på det här perspektivet istället för det man brukar höra då. Men det känns också lite så här, om jag ska ta på mig de kritiska glasögonen, att jag gnisslar lite tänder på att såna här mer mjuka värden ska diskuteras på liksom event för kvinnor.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Ja. Att det är liksom, okej, det är så, event för kvinnor, det är där man ska diskutera etik och värderingar och komma ihåg människan och komma ihåg att man ska skapa AI för liksom alla och inte bara rikta in dem till en viss liksom målgrupp.
Alltså vi journalister är ju fan också av hårda siffror. Vi vill ju typ alltid ha det i alla våra artiklar. Men sen funderar jag så här, tror du att de här mjuka värdena kommer upp just för att det är ett event riktat till kvinnor? För jag tycker typ alltid att det är så på alla event som man är på, att det är mycket liksom mjuka värden.
Ja, alltså, ja, det har du helt klart rätt i. Alltså, det var ju uppfriskande såklart att få höra personer efterlysa de här mer nyanserade diskussionerna om AI. Och inte bara liksom pengar, pengar, pengar och så vidare. Jag skulle typ, alltså, det är ju såklart superviktigt att liksom komma ihåg varför man skapar en produkt.
Mm.
Och hur man ska göra det på bästa sätt, hur man ska göra det etiskt och så vidare. Jätteviktigt. Men det borde ju i sådana fall, om jag ska vara riktigt hård, finnas med i alla rum.
Mm.
Men så är det ju så här om jämställdhetsdebatten också. Ja, alla måste prata om det här. Men då alltså det är som så här, det blir som att allas ansvar är ingens ansvar på något vis.
Mm.
Men jag förstår absolut vad du menar. Att det blir lite så på event där majoriteten är kvinnor, att det blir sådana här värden som diskuteras.
Men var det intressant? Alltså, kände du?
Ja, det var väldigt, det var högt. Absolut. Men en annan sak som nämndes var också, som jag tyckte var intressant, var begreppet AI-shaming. Har du hört talas om det?
Ja, nej, det har jag inte gjort. Det låter spännande. Mm. Vad är det för något?
Jag hade inte heller hört det tidigare. Men AI-shaming är alltså vad en exempelvis bolagsledare kan råka ut för, eller bolag kan råka ut för, om de liksom inte ännu har lyckats applicera AI inom företaget eller i produkten.
Och herregud, det, och det, säger alla det då? Alltså, den människan.
Nej, men det talar ju ändå för vilken otrolig hype det här är. Att man blir liksom lite shamed om man inte har lyckats sätta AI än. Liksom.
Shame, shame.
Det är helt otroligt. Ja. Och okay. Jag snackade med några webbutvecklare som var där också. Som var där och lyssnade. Och de sa att bolaget de jobbar på har sagt att vi måste bli skitbra på AI. Liksom. Det är direktiven de får. Men det är liksom inte definierat hur, när, alltså på vilket sätt. Det är bara så här, vi är skitbra på AI. Så utvecklarna förväntas att jobba med AI och så vidare. Mm. Alltså, det är superluddigt. Liksom. Mm. Och det skapar ju i sin tur en himla stress för anställda om bolagets ledning inte kan definiera målet heller.
Verkligen.
Så de var verkligen så här, det är ett sånt buzzword.
Alltså nu, jag känner så här, i flera av de intervjuerna jag har gjort nu, jag har ju frågat, hur jobbar ni med AI då? Kan man inte svara på det? Är det väldigt jobbigt? Och det är också många som har sagt så här, vänta, jag måste fråga min tekniska chef typ. Alltså så här att de har liksom ingen koll. VD:arna själva. Aj, aj, aj.
Men det är också så här, alltså det är fortfarande tidigt.
Ja,
alltså,
man kanske inte måste alltså, nej, men vara
man,
där.
Ja, men alltså, visst, man kan kasta sig på det här AI-tåget. Absolut, gör det. Men om du inte vet vad du håller på med, då kommer det ju bara bli pannkaka ändå. Ja, liksom. Då
är det bättre att göra det för att göra.
Ja, då får man väl ta sin tid, verkligen sätta sig ner, undersöka, lära sig, förstå vad det är som gäller, eller hur man kan använda det här, varför man ska använda det här, precis som de här eller som det snackas om på den här konferensen, så att man inte bara gör det för att, ja, då får vi bättre siffror liksom. Men det är som att försöka prata ett språk som man inte kan liksom. Man måste ju lära sig liksom.
För att slippa skämmas.
Ja, men det är väldigt sjukt, AI-shaming
liksom. Ja, verkligen. Men vad var syftet med det här eventet då, egentligen?
Jo, men andra Åsa då, Åsa Johansson, har berättat för mig att det är för att skapa nätverk, visa på inspiration och förebilder så att fler kvinnor kommer in i textbranschen. Men också för att skapa en hållbar bransch för att kvinnor ska stanna kvar i branschen också, helt enkelt. Och utan kvinnor i teamen som bygger morgondagens produkter och tjänster så betyder det massa saker och däribland missade affärsmöjligheter. Och det här gäller förstås inte bara för techbranschen, men tech finns ju i allting numera, mer eller mindre. Jag vet, vi har ju, eller jag i alla fall som reporter, varit så okej, vi ska bevaka techbolag, men vad är techbolag idag?
Det är ju superbrett.
Det är superbrett, verkligen. Men Åsa då menar att alltså, det är ju inte bara kvinnors ansvar att alltså, leda förändring. Det är ju framförallt de som leder de flesta och största bolagen i Sverige idag som kan vara med och bryta normer och leda med gott exempel, menar hon. Och de ledarna är ju, ja, men verkligen inte endast kvinnor. Och det här har hon ju verkligen rätt i. Men, det här har du ju pratat mycket om, Julia, förut här i podden, att då gäller det också att skapa liksom sån här event, men där män inkluderas mer. Jag tycker att det är skitbra att det finns sån här konferenser som riktas till kvinnor i tech exempelvis. Men jag skulle också vilja se event som är så här, vi behöver ha en ordentlig mix. Ja, intressant var det i alla fall.
Ja.
Och du som lyssnar, har du tankar, inspel eller var du kanske där och vill berätta om din upplevelse, hör jättegärna av dig. Mig når ni på asa@breakit.se
och mig når ni på julia@breakit.se.
Då så. Har vi någonting mer att säga?
Vi rundar av.
Vi rundar av. Tack snälla för att ni är med oss och lyssnar. Ha det så bra, så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!